Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livets upp- och nedgångar och det bästa av allt, nämligen träning och hälsa såklart. Idag ringer jag upp Pekka Heino, ett mycket välkänt ansikte från TV, men som idag jobbar med lite andra saker som du så alldeles strax ska få höra om. Han fyllde 60 förra sommaren och är i sitt livsform. Han är på en bra plats i livet och han tränar i snitt 5 gånger i veckan. Han är en riktig bokmal och han älskar att hugga ved och lever tillsammans med sin Erik sedan 30 år tillbaks. Men vad tar han med sig efter alla de här åren från TV då? Jo, att han behöver aldrig testa droger. Han har fått sina kickar ändå. Pekka har ett fantastiskt leende. Han älskar att gå på bio men erkänner att han är lite obstinat. Häng med på ett härligt samtal om både fysisk och mental hälsa men också om hur man kan må som allra bäst när man fyllt 60.
Vi kör på. Mm. Du ska ju också träna.
Dansa aerobics. Va?
Är det det?
Jätteroligt. Jag är så stolt för att jag då 60 år fyllda kan visa tjejerna som är hälften så gamla att liksom, titta på mina fötter så blir det rätt.
Wow.
Jag är så kaxig. Jag står längst fram. Bara, wow, wow, wow.
Shit vad roligt. Du ska få en liten introduktion. Pekka Heino, du jobbar som journalist, moderator, programledare, boktipsare och konferencier och vedhuggare som du skriver på ditt Insta-konto. Vi känner väl igen dig som programledare i TV men som du nu har lämnat efter drygt 30 år. Förra sommaren fyllde du 60 och du myntade då begreppet 60 och stolt. Du är född i Finland men flyttade till Sverige på 70-talet tillsammans med din mamma. Vi är vana att se dig med ett stort leende i rutan men det stora leendet satt inte alltid där det skulle när du växte upp tillsammans med din mamma. Jag vill prata med dig om träning, morgonrutiner, både fysisk och psykisk hälsa och massa annat härligt. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin!
Tack snälla, vad roligt!
Och du ska snart iväg på dans aerobics som vi pratade om innan vi började rulla här. Sjukt roligt, jag visste inte ens att det fanns sådana pass längre.
Jo, ja. Det var
alltså det är liksom, lite vintage-pass nästan.
Verkligen. Och de har hängt lite på gärdsgården sådär. För att när jag började, alltså för 30 år sedan gick på mina första pass, då fanns det liksom hur många som helst. Men sen undan för undan så försvann de lite. Då fanns det liksom flera olika nivåer också. Nu finns det bara liksom, ja, den mest avancerade kan man väl säga. Men just det här passet som jag går på liksom varje fredag, då är det, vi är liksom ett järngäng som är där varje gång. Så att försöker de lägga ner den så då kommer vi att...
Men alltså får du ta med dig någon gäst någon gång vill jag gärna följa med.
Ja! Ja!
För, kan jag göra det?
Ja, haka på.
Skulle nästan hinna idag faktiskt, men vi kan prata om sen. Du har intervjuat mig vid ett par tillfällen i Godmorgon TV. Mm. När jag har pratat träning, du har varit programledare. Men nu är det min tur att få intervjua dig.
Ja, och härligt, äntligen.
Ja, äntligen, ombytta roller. Men jag minns att ungefär så där, vi står redo och kamera, vad det nu heter, mannen är inte, men hon som håller ordning på sidan.
Studiomannen.
Räknar ner, och jag tror vi har så här 4 eller 5 sekunder till sändning. Och då så bara... stirrar du rakt in i mina ögon och så säger du så här: gud vad du är vacker. Så jag bara tappade garden lite där för någon sekund och kommer ihåg att jag blev väldigt generad. Det är sånt där som kan hända i direktsändning. Det är roligt med direktsändning.
Jag älskar direktsändning och nu var ju det där kanske inte så... Det skulle inte ha varit schysst mot någon som liksom aldrig hade gjort TV förut, men det hade ju du. Ja. Så att jag tänkte att...
Jag tyckte det var roligt.
Liksom, jag bara kände det, att jag bara satt liksom... Klockan var, vadå, jättetidigt på morgonen.
Ja, så ska vi göra,
så ska vi göra live-TV. Jag bara tittade på det och bara, åh!
Ja, det var roligt. Jag älskar live. Det blir lite mer spännande då.
Ja, absolut.
Du, Pekka, hur mår du idag och var befinner du dig rent geografiskt eftersom vi pratar via Zoom?
Jag befinner mig på Kungsholmen i Stockholm och jag mår väldigt bra. Har ju mina träningsrutiner som har hållit mig vid mina sinnens fulla bruk under 2 års pandemi. Jag tränade ju mycket innan också, men på grund av pandemin, när liksom ganska mycket jobb försvann, så kände jag att men nu måste jag ha någonting som liksom stagar upp mina dagar. Så att då har jag kört liksom, ja, ett träningspass om dagen. Och nu när jobben börjar så smått komma igång, så håller jag fortfarande i det där. Så att ja, jag tränar varje
alltså,
dag.
Det är helt grymt. Alltså, jag pratade med någon om dig häromdagen, att jag sa att jag skulle intervjua dig, så sa jag att du precis hade fyllt 60 eller ganska nyligen, och de bara what? De gissade på sådär kanske runt 50 gissade de på. Ja, det får du ta till dig.
Ja, du, men, alltså, men ålder är ju en siffra. Jag menar, det är en klyscha, men det är faktiskt så.
Jo, men det är ju det. Men det är ju, ja, det är vad det är.
Mm.
Ja, vi ska ändå prata lite om det. Vi ska inte fastna på själva siffran, men du säger att du är 60 och stolt. Och hur firade du?
Det var ju, som alla vet, pandemi sommaren 2021, så att den där stora festen som jag någonstans hade tänkt, att jag hade inte hunnit börja planera eller liksom boka lokaler eller sånt där, för situationen var ju som den var, men jag hade någonstans ändå tänkt att ja, men jag vill ha en stor fest. Men nu undrar jag om det inte nästan blev bättre än det jag hade tänkt, för att jag fick en massa småfester. Själva liksom dagen D, 17 juli, verkligen mitt i sommaren, då fick jag vara hos, eller jag och min man, hos goda vänner på västkusten, och de hade liksom, ja, jag vet inte vad, allt de hade ordnat. Vi började dagen med att gå på Liseberg och sen så,
ja,
sen fortsatte det med skaldjursfrossa och båttur och jag vet inte vad. Och sen så fortsatte det där under resten av sommaren, så att det blev flera fester, små fester hos kompisar liksom. Ja, men ute i skärgården eller i någon stuga och så där. Så att jag firade liksom hela resten av året. Härligt.
Så du blir firad flera gånger.
Mm.
Det är ju underbart. Ja. Jag har också blivit firad flera gånger. Och så hade jag storfesten, ja, nu i helgen som var.
Precis.
Ja, det är grymt alltså. Nej, vad kul.
Grattis,
så du blev, ja, men jag blev inte 60. Men tack i alla fall. Jag blev jämt.
Exakt.
Ja, vad härligt. Men du, och vi hoppar till tv igen. Du har ju lämnat tv. Och du var på SVT i många, många, många år. Varför sa du upp dig?
Ja, alltså, jag har lämnat tv på ett sätt, men på ett annat. Det är inte så att jag liksom har gjort slut med tv.
Nej,
det
var du bara lämnade den fasta tjänsten där, eller man säger.
Ja, ja, precis. Jag sa upp mig från min anställning. Vilket man ju absolut inte ska göra när man precis har fyllt 57, var det väl då. Men jag kände bara att, för jag hade jobbat med programmet God kväll i 7 år och kände att det var absolut det roligaste jag har gjort under hela min tv-karriär. Men som sagt, 7 år är 7 år, och jag var mogen för att göra något annat, vilket jag sa till mina chefer, men de ville inte riktigt lyssna, utan de tyckte bara att men du gör det där så bra, så fortsätt med det. Och då blev jag så där som jag ofta blir i sådana situationer, att jag blir obstinat och så bara nej. Och sen, eftersom jag inte fick något gehör, men då har jag inget alternativ än att säga upp mig och starta eget.
Ah.
Vilket gick bra de 2 första åren, och sen kom då återigen pandemin. Mm. Och nu får man börja om från början. Men
det går det med. Det går det med.
Ja, ja då.
Men du säger 7 år på den sista Gå kväll där. 7 år säger man ju att det händer ju någonting vid 7 år. Det är ju ett skifte, att det är en cykler. Mm. Cyklerna går i 7 år, så det kanske inte är helt konstigt att man vill nytt.
Är det inte, man säger väl att, är det inte så att alla, vad är det, alla celler i kroppen som byts ut?
Förnyas, liksom, just det.
Förnyas, att det tar 7 år.
Då har
och det
du
är
rätt.
Ju, jag menar, det, ja, men det är ju de där 7-årscyklerna. Så att
man pratar om 7-årskris i relationer och
ja,
allt möjligt.
Precis.
Just det.
Ja, så men du, det var väl det som hände.
Ja, men det är ju jättespännande. Så nu kör du lite konferensierjobb, du skriver lite. Mm. Berätta hur dagarna ser ut.
Mina dagar består av väldigt mycket böcker. Jag läser, det är därför jag måste se till att träna regelbundet, för att jag ska kunna liksom sitta eller ligga och läsa hela dagarna igen. Mm. Jag bara läser och läser och läser. Det är, alltså, jag slukar böcker, jag kan nästan bli lite rädd själv ibland hur mycket det går åt.
Men du läser fysiska böcker, eller hur? Och lite ljudböcker?
Nej, alltså ljudböcker bara om det har liksom, om det finns ett uppdrag kopplat till att lyssna på en ljudbok som du gjorde nu när jag satt i juryn för en ljudboks för ett ljudbokspris. Men annars så jag vill ha den fysiska pappersboken. Jag vill ha känslan av papper. Och sen så är det ju, alltså tror jag till och med vetenskapligt bevisat, att det som du läser på papper, det fastnar på ett annat sätt än det du har på en platta eller en skärm, eller om du lyssnar. Sen så spelar ju inte det någon roll när det är nöjesläsning, men eftersom jag ofta läser just för att kunna då liksom föra samtal med författaren eller så. Men sen, ja, nej, men det är väl sådär att det är liksom vanan, och jag trivs bäst med det och läsa fysiska pappersböcker.
Jag kan bara hålla med. Jag älskar böcker. Nu håller jag på och läser hon, jag vet inte om man uttalar hennes förnamn, Leanne Moriarty, heter hon så?
Ja.
Hade inte du träffat henne?
Jo, det är underbart. Jag har intervjuade henne på bokmässan i Göteborg för snart 2 år sedan. Mm. Hon var helt underbar. Och det var så kul, för att apropå det som du nämnde med, som jag gjorde när vi möttes i tv-studion, så tänkte jag att men hon är sådär, hon är liksom världsberömd och liksom blir intervjuad i parti och minut. Och det här var en intervju inför publik då i Göteborg. Jag kände att jag måste hitta på någonting lite överraskande att börja med. Och då så kollade jag, liksom, jag visste ju att hon kommer från Australien, och så kollade jag när hon var född, och så räknade jag ut att när ABBA åkte till Australien 1977 och blev liksom mottagna med, alltså det var ju helt sanslöst, då var hon 10 år. Och då tänkte jag, så min första fråga var liksom att, well you know, ABBA back in 77, did you see them live? Och då blev hon så här bara, no, but I looked in my diary and I had written, ABBA is a band I really like. Och sen var vi igång.
Det blev en kanonstart ju.
Ja, men det är just det där lilla överraskningsmomentet. Istället för att, jaha, nu ska vi prata om din nya bok och den handlar om si och så.
Så bra.
Som man såklart kan göra, men jag tycker om att försöka hitta någonting som skakar om lite grann och får dem förhoppningsvis att inse att, jaha, okej, nu här kan vad som helst hända.
Men du är ju sånt iberproffs, Pekka. Alltså iberproffs är det. Jo, men det krävs ju sin man eller kvinna och erfarenhet för att klara av det där. Annars så sitter man ju och glor i sina papper bara och sitt manus, och så blir det lite stolpigt.
Ja, och det är liksom det, en sån intervju, det ger inte mig någonting. Nej. Jag tror inte det ger författaren så mycket, och jag tror heller inte det ger publiken så mycket. Nej. Så att jag försöker verkligen tänka att hur kan vi liksom göra det här lite roligare, förhoppningsvis.
Och så avdramatisera allting. Jag har inte läst klart den. Den heter De 9 främlingarna. Men det är en bok som redan har fångat mig första 3 sidorna. Jag är också, precis som du, bokmal. Så jag försöker läsa dem som jag läser på mitt nattusbord. Och sen har jag som du, jag intervjuar ju väldigt många författare. Och då vill man ju i alla fall försöka läsa 3/4 av boken i alla fall.
Ja.
Men du, TV, hur hamnar du där från första början?
Det var jag insåg när jag väl kom dit att jag borde ju ha drömt om det hela mitt liv fram till dess, men jag gjorde inte det. Mina kompisar från gymnasietiden, de sa att, men du sa ju alltid att du ska bli journalist, och det har inte jag något minne av. För jag har inte gått någon journalistutbildning, utan jag har utbildat mig efterhand, liksom gått kurser på SVT och Sveriges Radio och så. Men det började med att jag flyttade till Stockholm. Jag fick jobb som turistguide, och efter att ha gjort det där i ett par år, så en dag så åkte vi förbi med turistbussen förbi Radiohuset, och då helt plötsligt så säger chauffören att, nej men vänta nu, du har ju en bra mikrofonröst, du borde söka jobb där inne som sån där.
Så där, bara by the way.
Ja, och det här var ett tidigt 80-tal. Och jag bara kollar på honom att, jaha, men vad gör de? Ja, de pratar mellan programmen. Ja, nu fortsätter vi. Och så fortsatte jag att guida. Men han sådde ett frö i alla fall, så att jag skickade in en ansökan. Och sen 1984 så fick jag då göra test på radion. Den där språkprov, röstprov. Och så blev jag godkänd och så fick jag börja jobba. Och sen året efter, eftersom jag hade flera kollegor då bland programpresentatörerna som jobbade både radio och tv, så testade jag tv och så kom jag in där och sen rullade
det på. Rösten i historia.
Ja, precis.
Ja, du har gjort ett grymt avtryck i tv-historien i alla fall. Du har ju gjort dina år. Du, en helt dum fråga så här. Får man guldklocka nu för tiden? När man slutar?
Nej, man får, nej, inte guldklockan. Man får en plånbok med en extra månadslön i. Så var det i alla fall sist jag kollade. Efter 25 år. Men jag hann ju inte vara anställd så länge. Jag var ju bara anställd i... Alltså jag jobbade i ungefär 30 år och jag var anställd bara hälften av den tiden. Så jag hann bara vara anställd i 15 år. Så att, ja.
Jag förstår.
Jag fick inte ens ett avgångsvederlag för att min tjänst försvann inte. Så att, ja, men tack. Hej då.
Men nu är vi inte bittra över det.
Nej, jag blev bjuden på middag.
Hoppas den var väldigt god och väldigt dyr. Nu, vi ska backa bandet lite grann. Vi ska inte grotta ner oss i det, men det är ändå en del av din historia. Du har offentligt gått ut med, bland annat pratat i Malou, att du inte vill träffa din mamma längre. Du var A-barnet, uppvuxen i Finland, som gjorde allt rätt inom situationstecken. Men du fick aldrig ta hem dina vänner. Du började jobba tidigt, inte bara för att köpa lördagsgodis för pengarna, att även försörja din mamma. Berätta lite om den tiden.
Försörja var väl lite grann att ta i, men
alltså det, hjälpa till hon, lite,
ja,
sticka till.
Ja, eller hjälpa till med ekonomin. Hon jobbade ju hårt, hon gjorde karriär som butikschef inom dåvarande Konsum och verkligen jobbade hårt och var ju ensam med mig, så att det var tufft och därför så, ja, hon fick ju in mig där inne i butiken också, så att vid 13 års ålder så började jag liksom jobba på lov och helger och sådär då. Men det som var jobbigt, det var ju det att det var ju bara hon och jag som flyttade då från Finland, så hela släkten blev ju kvar där. Och min pappa har jag aldrig vetat någonting om, så att det var bara hon och jag. Och det där gjorde att det blev så polariserat, att vi, visst vi hade liksom naturligtvis bra stunder också, men när det blev jobbigt och när det blev bråk och när vi var oense om någonting, så kunde vi liksom aldrig ta oss ur det, utan det blev väldigt lätt liksom låsta positioner. Och hon satt ju med någon sorts trumf, hon var vuxen och hon var förälder och försörjare och whatever, så att hennes ord var lag. Och det kunde jag ju inte ifrågasätta, och jag tänkte inte så mycket på det heller när jag fortfarande var barn, men sen när jag ändå började bli någorlunda vuxen så började jag inse att, nej men vänta nu, jag har liksom inte haft någon som helst talan i den här relationen. Och sen när det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte tills jag då, sent kan man tycka, borde kanske ha satt stopp redan tidigare, men då för, det är väl 5 år sedan nu, jag kände att, nej men du kan ju inte fortsätta att behandla mig som om jag vore ett litet bra barn, jag är liksom gott och väl vuxen. Och då kände jag bara att nej, nu mår jag för dåligt av det här, så att jag klipper den tråden. Och det är inte det, det vill jag understryka, att det kan liksom låta hårt så där att göra slut med morsan. Och så sitter man här och fortfarande tänker på det och kunde borde ha släppt det för länge sedan. Men jag vet inte, för mig gäller det på något sätt alla nära relationer, alltså vare sig det är familj eller släkt eller vänner, att det finns relationer som kanske har varit bra eller inte, men sen så blir det liksom bara negativ energi. De relationer som bara tar, men de ger ingenting. Och jag vet att det är väldigt många som bara låter det rulla på ändå. Och för mig har det aldrig varit något alternativ, utan att bara, och naturligtvis inte bara så där så att jag bara klipper så, utan jag försöker ju resonera, inbillar jag mig i alla fall, att du, varför blev det så här? Och då om det fortfarande inte blir bättre så, nej, men då känner jag att då är mitt eget välbefinnande för viktigt för att jag bara ska låta det gå.
Men jag tror ändå att det är viktigt att man, tack för att du delar, men jag tror ändå att det är viktigt att man tar upp såna här saker. Och nu har du ändå valt att gå ut mer offentligt, för att jag tror att det finns många relationer som är komplicerade med både sina syskon vet jag om, och liksom kanske bra relation med den ena föräldern men inte med den andra, eller alltså det finns så otroligt många varianter, så att jag tror ändå att det är bra att lyfta att folk känner att de inte är ensamma och att det är okej, att man liksom bara för att det är förälder så behöver du faktiskt inte klicka.
Nej.
Saker händer på vägen, man kan bli sjuk och det kan hända massa saker.
Ja. Ja, men det var det som var så intressant, för jag trodde ju att när jag gick ut med det offentligt i en tidningsintervju, så tänkte jag att nu kommer jag få liksom en massa skit, för att hur kan du göra så där? Det är ju ändå din mamma. Men det var tvärtom. Det var flera som hörde av sig och sa just att men alltså tack. Jag just trodde det. Jag var ensam om det här, eller jag har inte vågat prata om det ens med mina nära vänner. Så att det var att
det är lite tabu, det är ju det.
Ja, men det är så. Det är
så att jag tror att det är bra att du tar upp det. Och mötet med din pappa skedde en gång?
Ja, alltså jag var väl i 20-årsåldern och då kände jag sådär, fick någon sorts identitetskris. Så att jag via en, för mamma har ju aldrig velat prata om det där, vad som hände och vem han var. Så jag hade ju inte ens ett namn, men då via en äldre släkting som verkligen brydde sig om mig, gav mig ett namn. Jag ringde upp, vi träffades, men han var trevlig och så, men det enda han egentligen sa var att din mamma säger att det är jag, men jag säger att det inte är det. Och jag är född 61 och gjordes det inte några DNA-tester, utan var det en kvinna som sa att han är pappa, jag menar, då dömdes det. Väl han att betala. Men han sa att så att ord står mot ord, så att jag vet ju fortfarande inte med 100% säkerhet vem som är min pappa, men nu spelar det ju naturligtvis ingen roll. Men då, 20 år, då kände jag väl att jag ville veta.
Kan du på något sätt liksom erinna om att det här har påverkat dig på något sätt fysiskt eller mentalt? Liksom, vi har ju alla vårt bagage. Alla har vi ju olika historier bakom oss. Hur har det påverkat dig, tror du?
Alltså jag läste någonstans, det var en författare, jag tror det var Göran Tunström. Det var ett sånt där litet klipp som jag sparade och liksom klistrade in i något sånt här häfte som jag hade med citat och bilder och så. Och där stod det att han hade sagt i någon intervju att eftersom han växte upp utan pappa så hade han alltid haft svårt för auktoriteter. Och då, när jag fick den lilla pusselbiten, så började jag inse att just det, men jag har ju ständigt hamnat i konflikt från skolan och i yrkeslivet med just auktoriteter. Och framförallt auktoriteter som bara säger att jag är chef, jag bestämmer. Då blir jag fullständigt rabiat. Nej, ditt beslut ska i så fall grundas på att du besitter någon kunskap eller erfarenhet som gör att du fattar det beslutet. Inte att du står och liksom stampar med foten och säger att jag är chef, jag bestämmer. Det köper inte jag. Så det,
då kommer en obstinat att peka fram.
Jajamän, jajamän. Så att det är väl ett resultat. Men det, och sen var ju min mor då väldigt auktoritär också, men då hade jag ju inget alternativ. Jag kunde ju inte ifrågasätta den auktoriteten när jag var barn. Och sen försökte jag ändå liksom vara den där duktiga, goda sonen i ett antal decennier framåt, men sen till slut så fick jag nog, så att det är klart att det har påverkat mig. Och sen har det väl också påverkat mig i den relation som jag lever i nu sen snart 30 år tillbaka med Erik, att när vi träffades så jag märkte att han var lite konflikträdd, så där då kände jag bara att nej, inte en sån relation till. Utan nu ska vi liksom, är det någonting så tar vi upp med det till ytan, så pratar vi om det. Så jag fick lära honom att bråka, vilket jag kan ångra idag, för att han har blivit lite väl bra på det. Så att,
nej!
Ja. man får ta det onda med det goda.
Du, apropå Erik, ni har levt tillsammans i halva ditt liv.
Ja, fantastiskt.
Vad är knepet? Långt och lyckligt äktenskap. Det här vill jag veta svaret på, så alla lyssnare spetsar öronen. Vad är knepet till ett långt och lyckligt äktenskap?
Eller hur? Bråka mycket skulle jag säga. Det skulle inte han hålla med om. Men du nämnde, alltså vi var ju inne på det i början av det här samtalet, det här, de här 7-årskriserna. Jag har nog haft kriser med ungefär 7 års mellanrum. Så att det har inte gått på räls, absolut inte. Utan det har varit...
Vilken relation gör det?
Men många tror ju det, bara för att liksom man har kommit upp i liksom 7 år, 14 år, 21 år, 28 år. Så säger jag, men ni har varit ihop så länge, så det går ju på automatik. Nej, tvärtom, det gör det verkligen inte. Det finns ju alltid en risk att man tar för givet att man tror att man vet allt om varandra, att man känner varandra så väl, att man inte behöver fråga om saker längre, utan det, där har vi varit flera gånger att den ena eller den andra har sagt till den andra då att men så här tycker du, men vänta nu, just det här har vi inte pratat om på flera år, sist vi gjorde det så kanske jag tyckte så, men ge mig en, liksom, ett utrymme att kanske ha ändrat åsikt. Så att nu tycker jag faktiskt så här. Men det är väl, om det finns någonting i allt det där, så är det väl då möjligen att just att inte ta varandra för givet. Att inte liksom bara att ja, men där är du och här är jag. Och så här, och det bara lallar på. Utan se, verkligen se varandra.
Nu måste jag notera, för det här är viktigt.
Nej, men det finns ju massa faktorer.
Vara nyfiken.
Men
liksom,
ja, nyfiken. Ja, men exakt. Ja, nyfiken på varann, nyfiken att tillsammans hitta saker att liksom förundras över. Och en ömsesidig respekt. Vi har vad vi har. Vi har väldigt roligt tillsammans. Vi trivs i varandras sällskap. Jag har aldrig känt, kan jag ärligt säga, under 30 år, att jag känner så att ja, men kan inte du gå iväg och göra något annat nu så jag får göra något som jag vill göra. Utan tvärtom, att liksom, aha, och särskilt nu faktiskt återigen under denna pandemi, som gjorde att vi båda liksom umgås ganska mycket ändå, men nu blev det verkligen 24/7, och vi, i början av det här då för 2 år sedan, så tänkte vi att jaha, får vi se hur det här går, ska vi sitta här hemma och
uggla,
ja, visst, gå iväg och träna, visst, men liksom det lilla vi jobbade hemifrån och sen i övrigt bara umgicks, men vi har väl båda blivit lite överraskade att det har gått bättre än vi trodde.
Vad härligt. Men det här med att göra saker, man säger både opposite attraction, och sen så ska man ju också gilla samma saker. Om ni åker till exempel på semester, har ni det gemensamma intresset att ni till exempel så här, wow, vi vill åka till Peru och bestiga Machu Picchu och liksom vandra i 10 dagar, eller vill du det och så vill han bara och sitta och dricka margarita på stranden, eller hur? Har ni någon sån här, någon gemensam grej att ni alltid älskar åka skidor, eller... Vad har ni för gemensam aktivitetssemester, om jag ställer den frågan?
Alltså vi har ju pratat hur länge som helst om att åka på en riktig liksom träningsresa. Än så länge har det inte blivit av, men det är målet, för att vi båda är träningsintresserade. Men nej, då är det nog det som jag tror, och nu ger jag mig på att tala för oss båda, men jag tror nog att det roligaste vi vet är ändå att åka till exempel London och så boka en massa teater.
Oh,
ja, och sen också nästa, jag tror alla våra storstadsresor, så ser vi till att kolla var det finns såna här lånecyklar, hyrcyklar, så cyklar vi runt.
Ja, det är roligt.
Ja, vi har cyklat till Kapstaden, vilket de som vi cyklade till tyckte var fullständigt vansinnigt, men vi gjorde det. Vi har cyklat mitt på Manhattan, vilket också kan tyckas vansinnigt, men jag tror det är någonstans att just i sådana där, vi cyklar året om i Stockholm, så att vi är vana cyklister, men det är klart att kanske just på Manhattan så tänker kanske folk i bilarna att vilka idioter, nu är det bäst att man tar det lite försiktigt.
Kanske får ha en skylt där det står I am Swedish, don't worry.
exakt, don't worry, be happy.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra, och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Nej, men vi,
och
vi
har
är ni nog,
ju massa gemensamma nämnare.
Jo, men vi tycker om att vi är intresserade av arkitektur. Vi älskar att promenera omkring i städer och titta på hus och så lite lagom med liksom museibesök. Om vi inte orkar med hela museet så går vi åtminstone in i shoppen och kollar liksom vad det finns för produkter där. Och får man någon sorts bild av det. Sån här tokvandra i Peru, nej, det är inte vår grej. Vi tycker om att åka skidor på en lagom nivå, alltså längdskidor mest kanske. Mm. Så att vi är hyfsat synkade.
Gud vad härligt. Jag hakar på alla era cykelturer där, fast just i Kapstaden så nej tack. Det är lite för, jag är verkligen ingen kyckling, men det är lite för farligt där, i alla fall för att vara tjej. Litet hopp tillbaka till TV. Vad lärde du dig under dina år på TV? Vad tar du med dig därifrån? Vad tar du med dig därifrån från TV-världen vidare ut i livet? Du ska ju leva lika många år till. Nästan.
Ja, minst. Mm. Mm. En nyfikenhet baserad på gedigen förberedelse. För det är ju någonting som jag har applicerat. Och det är när jag har gjort TV-intervjuer, möten med människor, men sen också när jag jobbar som moderator, konferensier, att det går inte att förbereda sig för mycket. Och samtidigt när jag då har förberett mig riktigt, riktigt ordentligt, så jag vet att jag har på fötterna, då kan jag också tillåta mig att liksom lämna den där mallen som jag kanske har gjort för mig själv. Att ja, men vi ska prata om det här och sen ska vi gå dit och sen blir det så här och sen är det slut. För då kan jag verkligen lyssna och vara så pass observant att säger personen jag pratar med någonting som jag inte var beredd på, då kan jag haka på det och följa ett helt annat spår. För då vet jag att då kan jag alltid komma tillbaka till det jag redan har förberett, så att det förhoppningsvis blir levande. Det är det jag har liksom jobbat med under alla mina år på TV, och det är det jag fortfarande känner att jag jobbar med, utvecklar, lär mig nya saker hela tiden. Och just nyfikenheten, det är, när man slutar vara nyfiken, då bör man ju göra något annat.
Ja, då ska man väl i alla fall inte vara journalist, tänker jag.
Nej.
Nej, jag tror att hela livet blir tråkigt utan nyfikenhet. Men jag förstår ju, Pekka, att du har intervjuat tusentals människor. Alltså bokstavligen tusentals människor. Och bara såhär, vilken intervju, och det bara det första som ploppar upp i huvudet, som bara satte lite djupare spår än något annat.
Ja, då finns det en, och det var under Go-kväll-tiden. Kommer du ihåg Birgitta Ulfsson?
Nej.
Skådespelare. Nej, finlandssvensk. Hon blev väl känd i Sverige för att ha gett röst åt Muminmamman i de första tv-sändningarna på 60-talet. Sen så, och som sagt, hon var finlandssvensk. Hon bodde i Göteborg större delen av sitt liv som äldre. Var gift med Ivar Wiklander och jobbade där på teatern och sen gjorde film och lite tv och sådär. Men i och med att jag då var född i Finland och hon fanns ju i mitt medvetande redan på den tiden och sen på 70-talet, alltså visste jag ju vad hon höll på med, och sen så blev det liksom både Finland och Sverige. Jag vet inte hur man ska beskriva henne, rivjärn kommer jag att tänka på, men så otroligt klok, en kulturell ikon och fruktansvärt rolig. Och jag vet att Go-kväll hade frågat henne flera gånger om hon ville vara med i programmet och vara sån här middagsvärd. Du vet, man får sitta vid ett middagsbord och så har man liksom önskegäster, och det kan vara levande döda, påhittade, whatever, och berätta om sitt liv. Och hon sa nej. Sen så fick hon frågan då, som blev den sista gången då, och så sa hon bara att ja, men i så fall ska Pekka vara programledare. Och då var jag bara, oh my god, liksom, en av mina idoler, och liksom, hon vill sitta där med mig. Och så ställde hon ytterligare ett krav. Och så ska vi pratas vid innan, vilket man aldrig gör. Alltså på TV, det funkar så att då är det någon på redaktionen som då ringer och pratar eller mejlar med personen som ska komma och förbereder en intervju. Och sen får jag ta del av den researchen. Men hon sa att nej, jag ska prata direkt med Pekka. Sen kan jag prata med någon annan också, men vi måste prata. Hon ringde mig, jag var här hemma, jag gick in i sovrummet och sen efteråt undrade Erik liksom vad det var för samtal. För jag skrattade så jag grät under vad det nu var, kanske en kvart som vi pratade. För att hon bara sa massa roliga saker och så avslutade hon med att ja, vi har samma humor, det här blir bra. Och sen kom hon till TV, och så kom hon till TV, och så var det samma sak där. Alltså det finns ju ett klipp där kväll de la ut det på Facebook och folk blev liksom helt bara tokiga, för att alltså jag skrattar verkligen så att jag tappar ju, apropå det där som jag sa om att förbereda en intervju och sen liksom låta det gå åt något annat håll. Det var, jag hade ingen kontroll överhuvudtaget. Alltså jag låg nästan under bordet och skrattade så jag hade ont i magen. Hon bara tittade på mig så här, har jag sagt någonting? Nej, ingenting, sa jag, och så fortsatte jag skratta. Så att det var dels det, men sen så sa hon ju kloka saker också, och till exempel så, ja, jag tänkte att jag måste ju avsluta på något någorlunda värdigt sätt. Så jag ställde ju frågan att hon var ju, ja, jag gissar bara någonstans kring 80 år. Så jag sa att ja, men nu ingalunda varken livet eller karriären slut. Men vad skulle du vilja bli ihågkommen för? Och då sa hon att ja, men då är det språket. Liksom betydelsen av språket och orden. Mm. Och det var verkligen så att hon sa aldrig någonting så där lite halvslarvigt. Utan det var alltid genomtänkt. Mm. Så att ja, det mötet är sådär att...
Det satte sina spår.
Ja, men om jag inte skulle minnas några av de andra mötena, så hoppas jag att jag fortsätter att minnas där. För det var magiskt.
Roligt. Du, apropå träning. Hur alla gäster får samma fråga, hur deras morgonrutiner ser ut. För jag tycker det är så intressant. Jag tycker det säger väldigt mycket om en person och hur man tar hand om sig själv och sådär. Så hur ser era morgnar ut hemma? När ringer din klocka och vad är det första du gör? Och vad, liksom, hur ser det ut?
Alltså så här är det att vi, både jag och Erik, är extremt ovana vid att klockan ringer. För att vi är så lyckligt lottade, får jag väl säga, att vi har sällan en sån där tidig tid att passa. Och så vaknar vi ändå, ja, jag skulle säga senast 7. Jag menar, kanske någonstans mellan 6 och 7 så vaknar vi av oss själva. Så att det är ingen klocka som ringer. Och det är bra, för att de gånger vi ska ut och resa och man måste ha en klocka som ringer, då sover jag nästan inte alls. För då blir jag så stressad redan kvällen innan att när kommer klockan att ringa? Och, ja, och sen är jag helt bara stöddig för att jag inte har sovit. Anyway, men det som... Sen har jag, tidigare så har jag varit sån där extrem frukostmänniska. Alltså det ska vara gröt och det ska vara mackor och det ska vara juice och det ska vara te och liksom hela balletten. Sen märkte jag att jag behövde nog anpassa det där till vad jag skulle göra under resten av dagen. Alltså vad jag trodde att jag skulle ha för liksom energibehov. Så att nu, det som alltid ingår i frukosten är en hemlagad smoothie. Gjord på äppeljuice, banan, mango, grönkål, ingefära.
Mm.
Så det finns alltid. Sen beroende på om det då väntar en tuff lunchträning, crossträning till exempel. Då kan det vara klokt att liksom slänga in antingen gröt eller någon där naturell yoghurt med müsli eller något sånt där. Så att frukostarna hemma är inte jätteavancerade. Däremot så älskar jag fina hotellfrukostar. Då går jag fullständigt bananas. Då äter jag som jag aldrig hade sett mat förut. Men då tänker jag att då kan jag unna mig det.
Det är ju jag också på hotellfrukostar. Det är nästan pinsamt att vara med mig på hotellfrukostar.
Vi borde göra det, exakt. Ja. Liksom, låta våra respektive, de får äta någon annanstans. Så sitter du och jag bara...
Vi behöver inte prata så mycket. Bara...
Nej, precis. Så kan jag bara titta på dig och säga, fan vad snygg du är.
Åh, herregud.
Men sen apropå morgonrutiner, jag borde, och det här säger jag nu bara för att det liksom ska bli offentligt, så att jag tvingar mig själv till att jag borde verkligen väcka min kropp på något trevligt, skonsamt, konstruktivt sätt. Alltså någon form av stretch. För även om jag tränar mycket så stretchen är jag usel på. Och det har ju liksom kostat på med lite sådär känningar.
Jag skickade ju fel länk till dig i början. Det kanske var egentligen, det kanske var någon mening med det, för det är nämligen rörlighet och stretch som jag ska ha online-träning om några timmar. Du kanske ska vara med på den. Nej, men ja, för du är ju otroligt duktig på, inte använda ordet duktig, men du är som, du kör både cross-training och du kör, idag ska du köra dans aerobics, du kör styrketräning, du kör ju otroligt hårt verkligen.
Ja, och jag har stundtals tänkt att kanske lite för hårt, men sen jag har ändå just den här blandningen av för cross-training är ju, jag menar, det som de som inte känner till, det är ju som liksom gammaldags cirkelträning, att du går mellan olika stationer och så gör du olika rörelser, och jag känner att det är bra för att hela kroppen får sitt. Men det är ju en träningsform som är väldigt beroende av vem som är instruktör, för att det kan skilja väldigt mycket däremellan. Men nu har jag hittat liksom ett antal favoritpass. Men sen kände jag när jag bara körde sånt att nej, men min kropp vill ha något annat också. Då kom det in med liksom dans aerobics och dansstepp. För att då blir det ju flås, och sen så blir det, hjärnan får ju jobba för att liksom hålla koll på koreografin. Och ja, så att nu känner jag att jag har liksom ett bra träningspaket.
Det låter helt grymt. Jag vill på riktigt följa med dig en fredag och dansa.
Får du på riktigt göra det?
Ja, på riktigt. Tränar du någon mental träning som är lite mer liksom åt meditationshållet till, eller åt det
Nej, det vore kanske säkert också smart. Men jag inbillar mig någonstans att böckerna som jag läser blir någon sorts mental träning. För det där har ju alltid varit extremt viktigt för mig, att ha en bok som jag kan läsa precis innan jag ska somna, som verkligen är så pass bra att jag förflyttas till någon annan värld, ett annat sammanhang, umgås med människor, dela deras tankar, så att jag sen kan liksom sova och släppa allt det där dagliga, antingen som har varit eller som kommer nästa dag.
Jag tycker det låter som meditation i allra högsta grad.
Ja, men eller hur?
Meditation behöver ju inte vara att sitta med korslagda ben. Det kan ju vara att gå ut i skogen och alltså sitta och virka eller vad sjutton som helst.
Ja, men vad bra att du sa virka, för att det bor ju en liten handarbetsmänniska i mig som tyvärr inte får så mycket tid, för att det är ju liksom träning och bokläsning, och sen så har jag ett korsstygnsbroderi som har legat där i
men
ett
har
par år
du
nu.
Det?
Ja. Gud, ja.
Men gud, vad roligt nu. Oj, vad roligt.
Ja, men jag har både broderat och stickat ganska mycket. Men jag är lite periodare så där. Alltså min dröm, min liksom riktigt så där våta dröm, det är att någon gång bo så att jag skulle kunna ha en vävstol och lära mig att väva.
Vad coolt.
Ja, designa egna vävar och ha på väggen och ja, whatever. Så att, ja, vem vet? Kanske kommer.
Wow. Men du, nu när vi pratar om lite saker som ändå är lite annorlunda. Alla kanske inte drömmer om en vävstol. Du har ju också ett stort intresse av att hugga ved. Det måste du ju berätta om. Mm. För det står ju faktiskt vedhuggare på ditt Insta-konto.
Jajamän. Jag gjorde till och med så alltså för 2 år sedan. Då la jag upp på Insta att, för då hade vi för en tid tidigare där sålt vår stuga, och så behöll jag mina fina yxor. Så jag skrev på Insta att ja, här har jag har yxorna, men jag har ingenting att hugga, så att är det någon som kan erbjuda mig och Erik åtminstone husrum, så kommer jag gärna hugga. Och det tyckte ju folk, tyckte att vad skojigt, det kanske är lite långt att åka upp till Umeå med yxan och så här. Men sen kom det faktiskt ett svar från
kvinna. Det är jobbigt att checka in yxan också, tänker jag, på flyget.
Lite trixigt. Mm. Men sen kom det faktiskt ett seriöst svar från en kvinna som bara skrev att ja, du vet inte vem jag är, men jag vet vem du är. Jag har ett fantastiskt hus i Stockholms skärgård. Så här ser det ut. Och så skickar hon en bild. Och ni är hjärtligt välkomna. Ni får ett eget litet före detta båthus, och så kan vi umgås eller inte. Och du får hugga ved eller inte. Erik och jag åkte dit på vinst och förlust, fattade tycke för varann redan på båten dit, och sen umgicks vi i 48 timmar och vi pratade och pratade. Vi åt mat, vi drack vin och jag högg ved. Och sen åkte vi på ett återbesök förra sommaren, och det blir troligtvis...
Nej, vad roligt. Och det här var människor som ni inte kände?
Nej, inte alls. Inte ett dugg. Så, att,
så din yxa tar dig till oanade platser?
Jajamän. Och alla kompisar och bekanta, de vet ju, för nu har jag liksom varje gång när det kommer så här att men kom och hälsa på oss. Ja, och så tar jag med yxan så att ni vet om det finns någonting att hugga. Så att nu har de lärt sig det, att jag blir överlycklig om jag ser liksom en stor hög med uppsågade kubbar, och sen så får jag bara hugga tills korna kommer hem.
När vi pratar om fysisk aktivitet, hur känner du att kroppen har förändrats genom åren?
Det hänger väl ihop med, så tidigare, att ålder är bara en siffra, och det är verkligen så, för att jag känner fortfarande, tar jag i trä, att jag har 30-åringen i mig, och jag känner när jag tränar, när jag hugger ved, att ja, men jag orkar, inbillar jag mig i alla fall, lika mycket som när jag var 30 år. Eller 40 eller 50. Så att jag, tack tack och lov så, så känner jag väl inte av några krämpor så, utan att det jag känner att kroppen funkar och jag försöker verkligen lyssna på kroppen. Och apropå träning, man kan liksom för sig att jag liksom hur fanatisk som helst, men jag kan också verkligen tillåta mig att nej, idag känner jag inte för att träna. Idag känner jag för att bara liksom sitta och glo på någon serie eller göra något helt annat. Mm. Så jag bokar av det där träningspasset. Det måste ju också finnas där. Annars så, nej men det blir konstigt om man inte kan tillåta sig det.
Mm.
Så att jag känner att jag har väl, jo men det har jag ju naturligtvis märkt att för varje decennium så man har ju mindre och mindre gratis. Man återhämtade sig på ett annat sätt och jag har ju alltid kunnat liksom äta hur mycket som helst apropå stora frukostar och det har knappt märkts någonstans. Nu är det inte riktigt så längre utan det är visst träningen liksom håller någon sorts balans men jag måste ändå tänka på att nu ska vi kanske inte ta en portion till då. Sådär, så att det är väl en sak. Och sen också det här med att alltså, muskler är ju färskvara i alla åldrar men ännu mer ju äldre man blir att det gäller verkligen att bygga på för att förfallet går fortare och fortare. Man säger så.
Alltså förfallet går fortare och fortare. Vi ska avrunda där faktiskt. Du ska få
famous last words.
Du ska få fem stycken ofullständiga meningar.
Ja.
Ja, är du redo?
Jag är redo.
Just nu på nattduksbordet ligger
ligger en jättebra självbiografi av en skådespelare, manusförfattare, legend som heter Harvey Fierstein som de som har gått på Broadway, ja, alltså, kan man musikalvärlden så känner man till honom. Han har gjort La Cage aux Folles och han har gjort Spelman på taket och fantastisk självbiografi.
Kul,
ärlig och humoristisk.
Mm. Spännande, den tar vi med oss.
Jag har precis fyllt 50 och en av gåvorna till mig själv var att jag skulle ha ett self-care year med extra glitter och glow och det vill jag kunna dela med mig av. Därför kan jag nu erbjuda dig 20% rabatt på alla Great Earths produkter som ger just lite extra glow. Jag kan varmt tipsa om den vackra duo-kapseln Beautiful Skin fylld med närande vitaminer och mineraler, exklusiva oljor, fransk melon och champagnedruva. Gå in på greatearth.se/glow och använd koden Kirin20 med stora bokstäver så får du 20% på alla produkter som ger extra glow. Det är alltså Kirin20 på greatearth.se/glow. Och du, koden gäller bara till sista maj så skynda så vi kan glittra tillsammans.
Så här vill jag bli gammal och då vill jag bo
med Erik någonstans där vi båda trivs och mår bra, har hälsan och tycker det är roligt att hitta på saker. Troligtvis Stockholm. Eftersom det är här vi trivs bäst.
Med en vävstol och en yxa.
Ja, självklart.
Ja. Den senaste filmen jag såg på bio var
en fantastisk dokumentär om drottning Elisabeth.
Mm-hmm.
Som ju låter som, varför ska man se det på bio? Jo, det ska man, för att det är liksom roligt att se det på ett stor duk. Och man får en delvis ny bild av henne, för det är mycket humor och man ser henne i situationer alltså som inte det där officiella enbart. Och sen är det, den är helt, alltså liknar ingenting annat. Det är massa klipp liksom för hennes nästan 100 år i livet och det är bra musik. Och,
vad kul!
Ja,
den vill jag säga. Solsemester eller skidsemester och då åker jag helst till?
Ja, då kan man ju för att få både och så kan man ju åka till Åre och vårvintern. För då skiner solen och så kan man antingen åka ut för eller så tar man sig upp till toppen och så går man en tur på längdskidor. Ja, en topptur helt enkelt.
Ah. Nu, till alla som ska fylla 60 säger jag bara.
Fira som om det inte fanns någon morgondag. Fira stort, fira flera gånger litet. Men huvudsaken är att du firar och älskar livet.
Bra, fantastiskt. Nu ska du få höra mina tankar om dagens ämne.
Ja.
Jag vill bara prata lite om hur kroppen förändras genom åren. Och jag kan faktiskt bara säga att det har blivit bättre. På det mentala planet framför allt. Men faktiskt också även på det fysiska. Även om jag håller med dig om att det förfallet går lite fortare. Jag har fått en ökad medvetenhet. Men med en ökad erfarenhet och lite smällar här och där. Så vet jag vad jag vill och framförallt vad jag inte vill. Och snackar vi rent fysiskt så kan jag mina begränsningar bättre. Jag kör inte bara på längre. Om jag är supertrött så tar jag en siesta, även om jag hade planerat att träna, precis som du var inne på. Saker börjar långsamt falla söderut, men det är en del av livet och det är också helt okej. Jag har också lärt mig att det finns inget annat sätt än att hålla kroppen i form på än att träna regelbundet. Och regelbundenheten gäller i allt tycker jag. Jag kör lite efter 80-20-principen och det funkar alldeles utmärkt för mig. 80 bra, 20 lite mindre bra. Och att njuta i stunden, att leva i nuet. Att andas djupa och harmoniska andetag, vara ödmjuk inför sig själv, andra, livet och planeten. Sist men inte minst viktigast är det jag som är chef över min egen kropp. Jag definieras inte av mina erfarenheter, jag stärks av dem och tar lärdom, men jag väljer ändå min egen väg, typ så.
Mm, fantastiskt. Det där skulle jag kunna brodera på en sån här tavla. Det blir väldigt lång.
Ja, men ja, du kan ta sista meningen bara.
Ja, precis.
Tack snälla Pekka. Jag ska släppa iväg dig så du kan få gå och träna på din dansarobics. För det var ett underbart samtal.
Samma.
Tack alla fantastiska lyssnare. Och de vill ju nu följa dig i sociala medier såklart. Var hittar de dig?
Instagram, bara Pekka Heino. Ett enda långt ord, 2K.
Grymt, det där har du sagt några gånger. Mm. Tack alla underbara lyssnare. Jag njuter av alla dessa samtal i podden. Och vad vore de om det inte var ni som fanns där på andra sidan och lyssnade och njöt. In och följ podden Träna med Shirin. Prenumerera, kommentera och dela gärna med dina vänner. In och följ Pekka Heino på Instagram. Följ mig på Shape by Shirin. Och tack mina underbara sponsorer. Bästa kosttillskotten hittar du på greatearth.se. Och härligaste, lyxigaste huvudvården hittar du på mettepk.se. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Pekka.
Hej då.